Podplay.
Välkomna till Mord mot mord.
Den är ännu en vecka.
Ännu en vecka i True Crimes, crimets tecken.
Läskiga värld.
Precis.
Verkligheten.
Verkligheten.
Det värsta vi har.
Typ faktiskt verkligen sant.
Verkligen sant.
Det har varit en väldigt omvälvande första vecka på 2021, får man ändå säga.
Ja.
Worldwide, så att säga.
Det är verkligen, verkligen sant. Och nu tror jag att alla har ändå längtat efter att höra våran analys.
Verkligen. Och det ska vi ge dem. En lång sådan. Nej, men jag såg en så ganska rolig meme som var typ så här, eller en tweet kanske, vad det nu var. Som var typ så, 2020 just went home and put on a wig and came back.
Rakt av. Vet du, alltså, jag drömde en mardröm i natt, tror jag. Mm-hmm. Som var att... Men du hade typ blivit sjuk, eller om det var någonting med så här, du kunde i alla fall inte podda.
Nej.
Och det var liksom så här, it was left up to me to make sure there was a podcast.
Ooh.
Alltså du vet, så här, täcka upp för en vecka liksom, bara när det var så här, det är omöjligt liksom. Mm. Och det jag gjorde då var att jag liksom bjöd in några helt random personer.
Mm-hmm.
Som typ hade en utläggning. Alltså de var liksom kunniga på något ämne. Det var inte det liksom. Men det hade absolut ingenting med det som vi pratade om att göra.
Jag tycker det låter spännande. Jag tror det hade funkat.
Men vet du vad, halvvägs in så var jag så här: okej, men nu har vi spelat in 25 minuter och våra lyssnare kommer hata det här. För jag hatar också det här. Alltså det var så tråkigt och det var så dåligt.
Du hade kommit i kontakt med dem då?
Ja, alltså det kändes som att jag hade gått ut och tagit de första akademikerna jag såg.
Det lät ganska trist.
Ja, det blev inte toppen.
Men du behöver inte oroa dig.
För du är här.
För jag är här.
Du är med.
Precis.
Mig.
Exakt.
Har du några... eller hur mår du, menar jag?
Jag mår bra. Tackar som frågar. Jag mår bra. Det är... nu kommer jag liksom verkligen stata något otroligt uppenbart. Men fy fan, jag är så trött på corona-skiten alltså.
Alltså, jag tror att det är skönt att folk känner så här, vad skönt att någon vågar säga det.
Ja, jag vet. Och jag tänkte, jag tar den.
Ja.
Men jag verkligen kände igår att jag känner mig helt rånad på min mammaledighet. Jag känner mig rånad på mitt liv, så känns det.
Japp.
Men annars mår jag bra. Jag är lite knackig mentalt liksom på grund av det.
Ja.
Men annars är det okej.
Känner du lite sänkt?
Lite sänkt, ja, absolut. Ganska mycket sänkt skulle jag säga.
Och det är ju verkligen förståeligt. Vi har ju all rätt i världen att vara lite sänkta.
Visst har vi det. Hur mår du då?
Kul. Inte beredd på frågan. Nej, men jag mår nog helt okej, tror jag.
Mm.
Ska börja jobba imorgon. Det känns som att jag har varit ledig så länge.
Men alltså, jag tycker att den här julledigheten har känts så lång.
Fruktansvärt, underbart lång.
Men ska det bli kul att börja jobba då?
Det blir skoj.
Det är ganska kul med ett nytt år liksom, men det känns ju alltid som att det är så här. Det har tag.
Det har ju någonting. Det får man väl säga. Ja, det har det. Jag håller helt med. Så det kommer bli bra. Du, jag har en grej som jag ska läsa för dig.
Jaså.
Jag har fått ett meddelande.
Mm-hmm.
Är du beredd?
Jag är beredd.
Okej. Okay. På Instagram har jag fått det. Hej Karin och Anna, fast det var skickades bara till mig då. Och du kommer fatta varför snart. Jag heter Karin också och är nyfrälst poddälskare och er podd är min favorit. Jag har en gammal släkthistoria att dela med mig till er som kanske är av intresse. Det som gör den om möjligt lite mer spännande är att släkten den involverar nämligen är Annas.
Va?
Och jag är 100% säker på att hon inte vet om denna historia.
Gud vad sjukt.
Här vill jag förtydliga att jag inte är en imponerande bra stalker eller spion av något slag. Utan att Anna är min bonusmoster. Och därmed har vi samma släkt.
Jaha!
Har du hört det här?
Nej.
Okej, okay, jag fortsätter läsa. Det är en bra historia. Och du behöver inte oroa dig, det är inte att du kommer få reda på att någon släkting till dig har dött.
Jag blev jättenervös, men okej.
Okay, jag förstår det. Det här handlar om Annas svågers farfar. Eller min farfars far, Sören. Han var en dansk läkare som emigrerat till San Francisco. Efter att han bott där i några år sålde han sin praktik för att köpa en annans, vilket var till synes en god affär. Dock var personen han köpte praktiken av något av en skurk, som pappa kallade det, och tog med sig alla patienter till en ny mottagning när praktiken överläts till Sören. Ergo, skurken sålde en tom lokal för en stor summa pengar och tog med sig patienterna, vilket egentligen var det som var av störst värde. Detta var olagligt och gjorde att Sören paff, pank och sur. Det gjorde honom paff, pank och sur. Så han gjorde det amerikaner gör typ bäst i världen. Han stämde skurken. Efter att det blev ett lagärende mottog Sören först mordhot, vilket han härdade ut. Sannolikt för att han inte trodde att skurken skulle göra slag i saken. Dock hade han fel i det.
Mm.
En dag blev Sören kallad till en adress troende att han hade en patient där i behov av vård. När han kom till platsen visade sig att det var ett bakhåll. Och han blev beskjuten.
Nej.
Han kom, som tur var, ganska lindrigt undan med endast, inom citattecken, psykiska men och en bil med diverse skotthål.
Nej.
Efter detta bestämde Sören för att flytta hem till Danmark igen.
Han var sjuk.
Jag vet. Han var minst sagt mätt på sitt liv i Kalifornien. Trots att han inte längre befann sig i USA fortsatte rättsprocessen under hans frånvaro. Sören vann fallet mot skurken och fick en betydande slant som användes för att återupprätta ett liv i Danmark. Tänk, om detta inte skulle ha hänt för hela min familj har fortsatt bo i Amerika och Annas syster och min pappa skulle inte ha träffats. Det är nu.
Gud vad sjukt, vad roligt. Tack Karin. Vad kul, vad roligt.
Hon tyckte att hon skrev till mig för att hon tänkte att det kanske kunde vara kul att överraska dig.
Det var verkligen kul. Men vad stört, jag har aldrig hört det. Vad kul.
Eller hur? Och Sören klarade sig och flyttade hem till Danmark. Och
födde... Nej, vänta, det var inte Martins farfar, eller hur var det?
Ja, exakt. Så det var lite längre bort.
Ja. Vad kul.
Eller hur?
Vad spännande.
Vet du vad jag också måste säga? Att jag tycker att Karin skrev sin historia på ett utmärkt föredömligt sätt.
Verkligen.
Jag uppskattar att hon använde ergo. Mm.
Jag behöver inte skämmas för att ha henne i min familj.
Du ska vara stolt.
Det är jag. Absolut.
Bra. Ja, det ville jag bara ge dig som en liten...
Skicka mer släkthistorier om mig som jag inte vet om.
Gud, men din släkt kommer ju kunna ha roliga saker.
Tror du det?
Ja, det tror jag.
Det tror jag. Hoppas inte så mycket mord och sådär.
Nej. Det är mer då bara att någon kommer skicka typ så här. Vem var det som jobbade med kungens hästar?
Min mammas farfar.
Det är ändå coolt.
Det är ändå...
Vad var det han var? Ryttmästare? Stallmästare?
Hovmästarstall... Vad heter det?
Hovmästare till kungens hästar.
Hovstallmästare.
Ni kan sitta här. Hovstallmästare.
Ja.
Det var ändå...
Men vad kul. Det var ju väldigt uppskattat, måste jag verkligen säga.
Ja, vad bra. Det glädjer mig. Varsågod från mig och från Karin och Karin.
Från Karin och Karin. K&K.
Precis.
Vad bra. Okej, har du något mer kul att berätta eller?
Nej, det kan jag väl inte tänka mig.
Nej, inte jag heller.
Har du sett något? Har du hört något? Ja, vänta. Jag kan säga att jag tror att Wondery har en ny true crime-serie på gång, Wondery, som ju gör världens bästa jävla poddar, som ska komma kanske typ nästa vecka, tror jag.
Jaså?
Som verkar jättespännande. Så här har jag har bara typ hört en trailer för det jättekort. Men de gör ju alltid så jävla bra grejer. Det är en person som typ börjar ha typ ett radioprogram eller en podd typ, dit folk kan ringa in, alltså där man spelar upp medlanden från en telefonsvarare där folk erkänner, alltså anonymt erkänner brott de har begått.
Va?
Och då är det en person som börjar höra av sig som liksom påstår att han är seriemördare.
Mm-hmm.
Och den här podden verkar då gräva i huruvida den här personen faktiskt är det. Typ.
Okej, vad intressant.
Ja, eller hur?
Det låter väldigt spännande. Också visst var det Wondery som gjorde den där podden som jag glömt bort vad den heter nu, som du kommer komma ihåg. Han som piercade bröstvårtan upprepade gånger.
Nej, det var ju vad är Shit Town?
Just det, det var Shit Town hette.
S-Town. Det var S-Town, ju
nej, just det, det var.
Det är ju samma som Serial.
Exakt,
men
nu minns jag.
Den är ju typ den bästa podden som någonsin har gjort.
Det kan ju ta upp ett gammalt tips då.
Ja, verkligen.
Serial.
S-Town.
S-Town.
Och Serial.
Och Serial. Ja, den var...
Ja, det var fan.
Den var gripande.
Ja, det var den verkligen, verkligen. Mm. Okej, hade du några tips?
Alltså typ inte, för att i och med att vi håller på och sovtränar med Sigrid så passar jag på att sova varenda stund jag inte är med henne.
Bra. Men Anna, jag tror att det är så bra. Sov allt du kan.
Jag lyssnar på Harry Potter på BookBeat.
Fy fan vad mysigt. Vi såg en av Harry Potter såna filmerna på julafton. Alltså
det är grejen är, det är så, som finns. Alltså det är så här sjukt. Jag har läst alla Harry Potter-böcker. Alltså jag har läst dem i alla fall 2 gånger var.
Mm.
Jag har lyssnat på dem. Alltså kanske 2 gånger var.
Uh-huh.
Jag har sett filmerna. Kanske 10 gånger var. Jag tröttnar aldrig. Alltså det är de bästa. Alltså det är det bästa som har gjorts i hela mitt liv.
Då har du ändå gjort ett barn.
Men det är inte jag som har gjort det. Alltså det bästa jag har gjort i Sigrid, men det är det bästa som har gjorts under min livstid.
Just det.
Det måste jag ändå säga. Ja, men du är ju inte ens ett Harry Potter-fan.
Nej. Men det är ju för jävla mysigt.
Så du talar för blinda
öronar. Nej. Jag är glad för din skull.
Vi har sett, eller vi ska jag inte säga. Eller jo, jag har sett det tillsammans med Oscar. Men det var första gången jag har sett Sagan om ringen-filmerna under julen.
Oj!
Mm.
Har du aldrig sett dem innan?
Nej.
Det är en lång jävla promenad.
Lång promenad. Vi har typ en timme kvar på 3:an i för sig, så att, men vi är snart klara.
Det är en lång promenad och mycket krig.
Det är det. Jag tycker det är så jobbigt när det är sådana ljud hela tiden.
Det är det äldsta
alltså,
du någonsin sagt.
Ljud. Men jag tycker det var bra. Jag gillar ju fantasy. Jag kan inte sticka under stol med det.
Nej, det är ju som att jag ändå ganska ofta känner ett rätt stort behov av att se typ åtminstone första och andra Hunger Games-filmerna.
Åh, gud, jag älskar dem.
Kan inte du och jag se dem?
Gärna.
Det känns inte som Marcus öppen för det.
Nej, vänta. Det var inte ens lite likt. Det var inte ens lite likt.
Ska berätta för dig att det var min sms-signal ett tag.
Jag vet, jag tror typ det var det när du flyttade till Stockholm.
Nej, det var det nog inte. Men det är ju fast jo, det var det nog visst.
Det var det.
För vet du varför? Nej. För att det också var det. För att jag har ju aldrig ljud på. Nej. Så jag hade helt glömt bort att jag hade den.
Visst.
Så hade jag helt glömt bort att jag hade den och ställt upp så, flyttat till Stockholm. Och så bara någon gång de kommit åt mobilen, ljudet var på. Dånade ut Hunger Games-visslingen på Nöjesguiden-kontoret. Man bara, ja, då är det jag som flyttar hem till Partille igen.
Du vet att Partille var en av platserna de besökte
på spåret
i fredags.
Ja, jag vet. Var liksom Partille, alltså gick resan till Partille?
Ja.
Otroligt.
Poseidons, vad var det de sa? Poseidons appendix eller vad var det de sa? Det var en ganska kul.
Och om jag får fråga så här då. Hur snabbt tog du det?
Jag tog det inte.
Alls.
Oscar gjorde det på 4:an eller 6:an. Alltså jag tog det väl på 2:an eller när jag visste vad det var, men
det känns som att du har förnekat mig.
Jag tog det. Oscar tog det på typ 6:an tror jag eller sånt där.
Bra Oscar. Jag ska ha en podd med Oscar nu. Den kommer handla om Partille.
Jag gör det. Partille.
Nej, vänta, det har jag redan med Marcus.
Jag tänkte säga det. Men sparka ut Marcus och ta in Oscar.
Där är det bara att jag drar olika ledtrådar för Partille och sen så gissar Oscar rätt.
Exakt.
Den kommer vara
mindre
populär. Men
Marcus är
populär.
Från Kungälv. Ni borde ju ha en Kungälvspodd i så fall. Så kan du ha en Partille-podd med Oscar.
Ja, men ingen vill ha lyssna på en podd från Kungälv.
Säg inte det. Jag skulle lyssna.
Du lyssnar inte ens på podden från Partille.
Nej, men jag skulle lyssna på den.
God damn it. Nu börjar jag. Okej. I början av 1800-talet var anatomi liksom som ämne, som vetenskap på frammarsch i Storbritannien. Säkert över hela världen. Men i Storbritannien så höll det på att bli väldigt, väldigt stort. Och det hade du liksom alltid sett som något lite så här läskigt att hålla på med, vilket man kan förstå. Du vet, lite så...
man öppnar en kropp och tittar vad som finns.
Ja, ändå lite obehagligt. Mycket det är sjukt blod. Obehagligt. Mm. Gegg.
Ja, jag tror typ inte att det är så mycket blod, eller?
Det beror på när man obducerar kanske. Om man är jävligt snabb. Okay. Skitsamma. Mm. Just det, för att man kanske inte kuttar i just... Skitsamma. En av de orter där liksom pionjärer inom den här vetenskapen då samlades blev Edinburgh i Skottland. Så det fanns, det liksom blir så här det huvudsakliga sätet i Storbritannien typ. Och ett krux med anatomi är ju att man behöver kroppar för att ägna sig åt det. Och ja, man behöver det både för när man typ undervisar och även när man forskar. Och det fick ju då liksom, hade man bestämt att det får inte vara vilka kroppar som helst av liksom moraliska skäl. Utan i Skottland har man då bestämt att det var fair game att använda sig av människor som dött i fängelse eller av suicid, av övergivna barn och av människor som dömts till döden. Och det verkar som att det framför allt är de här människorna som har dömts till döden som är liksom det huvudsakliga underlaget. Mm-hmm. Och det verkar som att man till och med kunde, alltså en offentlig obduktion kunde liksom nästan bli en del av ditt straff.
Okay.
Så det är så här, vi kommer hänga dig framför massa folk och sen kommer vi obducera dig framför massa folk.
Vilken film är det där de håller på att obducera levande människor?
Ingen som jag vill se.
Är det The Alienist eller något sånt där?
Oj.
Never mind, jag tror, det var inget.
Det är så många som skriker nu vilken film det är. Skrik på. Skrik vi på. Kommer We inte komma på det. Okej, 1823 så får man ett problem i Storbritannien för att man genomför då en lagändring som gör att allt färre döms till döden. Mm-hmm. Och det gör då att det blir brist på kroppar.
Ajda.
Och då kommer man fram till en rakt igenom vidrig lösning som är att det, liksom, det blir ut, det bildas en, liksom en svart marknad för kroppar.
Mm-hmm.
Där folk börjar liksom gräva upp gravar och sälja kroppar till typ universitet och till lärare, professorer, folk som vill forska och så vidare.
Mm.
Och anledningen till att det här kan liksom ändå bli en ganska så här utbredd sak är att lagarna kring det här är liksom lite otydligt. För det är olagligt att liksom så störa en grav och det är olagligt att liksom gräva upp en grav, men det är inte och det är olagligt att stjäla från en avliden, men det är inte olagligt att stjäla kroppen. Och det är inte olagligt att sälja kroppen heller.
Nej.
För att det är liksom som att den tillhör inte någon. Så då kan man typ ta den. Så att det blir liksom en liten marknad för kroppar helt enkelt. Där man så här, ja, men typ lärare och så där, professorer betalar lite olika mycket beroende på vilken årstid det är, hur länge kroppen varit begravd, vilket skick den är i och så vidare.
Alltså,
nej, men det är en mardröm.
Ja. Mm.
Det är verkligen.
Och det känns typ också helt så här ineffektivt att obducera en kropp som har legat begravd fett länge.
Ja. Ja, nej men verkligen.
Eller det beror väl på i och för sig vad man vill ta reda på.
Jo, men
man
det är väl inte
veta hur det sett ut när de har varit begravd fett länge.
Ja, nej men det känns ju inte som att de typ så här, känns ju inte som att de är inne på det här body farm spåret, du vet, att de vill kolla på förmultning, utan att de vill veta är typ så här, hur ser det ut där inne egentligen? De känns som att de är på en ganska basal nivå.
Ja, sant.
Så jag håller helt med dig, men jag tänker det är nog verkligen så här, man tager vad man haver tider på Edinburgh University. Och det här blir alltså en sån stor grej att folk som liksom begraver sina närstående börjar, alltså man tar liksom vissa steg för att då försäkra sig om att ens anhöriga inte ska bli stulna.
Nej.
Så att man typ, det är ganska vanligt att man vaktar graven själv eller att man anställer någon som gör det. Man bygger så här vakttorn på kyrkogårdar. Och man kan också se liksom, alltså att man har som galler över gravar typ för att liksom försöka förhindra det här.
Gud vad sjukt.
Det är verkligen bland det läskigaste man kan tänka sig.
Ja.
Jag tänker att så här, 1800-talet Skottland, läskigt i allmänhet. Tänk då att alltså, folk bara drar runt på kroppar.
Cremate me den dagen jag dör, jag bara säger det.
Men jag läste också en skithemsk grej som var typ att det, eller nej, jag såg i ett YouTube-klipp som jag kommer nämna senare. Där är en man som så här var typ den längsta i Storbritannien vid den här tiden, som var så jävla
längden.
Ja, så han var skitlång liksom.
Uh-huh.
Och jag minns inte hur lång han var. Men han var liksom rejält jävla lång, helt enkelt.
På 1800-talet så var han väl så 1,82. Var inte alla jättekorta.
1,66. Som jag ungefär. nej, men han var så medveten om att folk ville ha tag på hans kropp. Mm-hmm. Att han såhär, sa till sina kompisar bara, när jag dör så begrav mig i havet. Alltså såhär, släng mig rakt ner i havet.
Men alltså, jag är ju typ generellt rädd för döden. Men jag är, det jag tycker nästan är läskigt att tänka med döden är att någon ska lägga mig i en kista och sen sänka ner mig i jorden. Och sen ska jag bli uppäten där av typ maskar och andra djur.
Så du vill bli kremerad?
Alltså 100%. Ja, nej, det blir väl de flesta människor i Sverige i alla fall nu för tiden.
Nej, men, och den här snubben, när han väl dog så bröt sig typ folk in i hans hem och stal hans kropp. Och sen ställde de ut den på ett museum. Alltså hans skelett typ. Så nu pågår typ en diskussion som är så här, hallå, ska vi inte begrava hans skelett i till havs som han ville typ?
Ja. Gud vad hemskt. Ja, det var fortsätt din historia.
Okej, så nu kommer jag då prata om dem. Vi har två huvudkaraktärer i den här historien. Det här är en klassisk true crime-historia ändå. Du har antagligen hört talas om den. Vi ska då prata om William Burke och William Hare. Och de brukar då bara kallas för Burke and Hare. Så att det kommer jag också kalla dem för enkelhetens skull. Båda två kommer från Irland, men träffas först i Edinburgh. Och Burke föds 1792 i en liten by som heter Ernie, ligger typ mitt på Irland. Och var Hare är född och typ när är liksom inte helt klargjort. Hans bakgrund är ganska otydlig. Men Burke kommer i alla fall från så här ganska trygga förhållanden. Han har minst en bror, säkert fler syskon, men jag vet att han har en bror. Och tillbringar åtminstone en del av sin ungdom i militären. Sen gifter han sig, skaffar två barn och sen lämnar han sin fru och sina två barn på Irland när han 1817 flyttar till Skottland för att jobba på Union Canal som går utgår från Edinburgh. Och där träffar han en ny kvinna som heter Helen McDougall och de gifter sig. Hare kommer också till Skottland för jobb, men verkar liksom inte haft ett, så här, ett specifikt yrke in mind när han kommer dit, utan han jobbar med lite så här olika saker. Bland annat så jobbar han med att skiffla kol något tag. Under en period säljer han fisk. Du fattar.
Okay. Han är en mångsysslare.
Exakt, precis. 1826 så hyr han ett rum hos ett par som heter Logue och Margaret Laird. Och de har ett sånt här lodging house, du vet, där de hyr ut liksom enskilda rum typ. Och under tiden som han bor där, Hare, så dör Logue, alltså mannen i familjen. Och då blir Hare ihop med Margaret och sveper snabbt in. Och de börjar då driva det här huset tillsammans.
Okej.
Bra löst. Burke och Hare verkar träffas på något jobb och blir kompisar. Och Burke och Helen då, som är hans fru, flyttar in i Hares hus. De hyr in sig i något rum där. Och de fyra blir en sån jävla typ superkvartett. Alltså de dricker som tokar. Och är liksom rowdy.
Det låter som en annan kvartett jag känner till.
Abba.
Exakt.
De bor då tillsammans. Alltså, jag vet inte riktigt hur länge de bor tillsammans eller om de bor tillsammans hela tiden, men de tillbringar i alla fall tider då, liksom perioder när de bor tillsammans. Det verkar förstå lite olika saker om det. Hur som helst, i december 1827 så bor en man som heter Donald i Hares hus. Han hyr i ett rum där. Och han är en äldre herre som blir rejält sjuk under tiden som han är liksom inakkorderad hos det här paret. Och han går då bort på grund av sin sjukdom liksom. Och Burke klagar då till Hare. Nej, Hare klagar till Burke att den här mannen var skyldig honom 4 pund för hyran när han dog. Och då kommer de då på en plan tillsammans.
Smart.
Eller hur? Så bra. Du kan få tillbaka din hyra. Vi kan kanske få lite mer pengar över. Så, här. Så de säljer helt enkelt Donalds kropp. Liksom. Och då tar de med sig honom. De lägger honom i liksom en tekista. Och tar med sig den till Edinburgh University. Där får de då kontakt med en professor som heter Robert Knox. Och han betalar 7 pund och 10 shilling för Donalds kropp. Och den här duon som ju liksom inte har... De jobbar typ hårt för sina pengar vanligtvis. Liksom. Och nu tycker de att de har hittat ett toppen sätt att tjäna pengar.
Ja, och det låter ju som att det är ganska mycket pengar om det var $4 som, eller 4 pund som han var skyldig.
Jag tror att det är bra betalt. Alltså riktigt bra betalt. Så tidigt 1828 så blir ytterligare en hyresgäst sjuk hemma hos paret Harris. Han heter Josef och han får så här hög feber och är liksom yrar typ. Och då är liksom det de säger är att så här, paret blir så himla oroliga för att det kommer liksom vara dåligt för deras business att ha typ en yrande sjukling som är inneboende. Så därför gör de då det enda rimliga. Harry ringer sin kompis Burke, exakt. Och de kommer tillsammans att mörda honom.
Ja.
Och det de gör då är det som kommer liksom bli känt som burking i Storbritannien vid den här tiden. När en av dem typ lägger sig över honom och liksom håller fast honom och typ trycker ner mot bröstet. Och den andra sätter, alltså håller för mun och näsa. Mm-hmm. Så de håller fast honom och trycker mot bröstet och sen så kväver de honom.
Och sen, läskigt.
Ja, nej, det är fruktansvärt verkligen. Också för att man tänker att det tar en jävla tid. Och sen säljer de då kroppen för 10 pund till samma man, Robert Knox. De har begått sitt första mord och de tänker köra på. Deras nästa offer är en äldre kvinna som heter Abigail Simpson. Hon är egentligen pensionär och bor strax utanför Edinburgh, en liten by, men hon är i stan för att sälja salt och typ hyr ett rum hos dem under tiden hon gör det. Efter henne så mördar de en engelsk man. Han är från Cheshire.
Jag kan Cheshire. Aldrig uttala någonting.
Jag tror typ att det är så, eller? Ja, skitsamma.
Jag säger ju Shire om allting.
Okej, men då hade du sagt. Nej, jag kan så inte prata längre.
Cheshire,
exakt. Cheshire. Man vet inte vad han heter i alla fall, men han är deras nästa offer. Och sen så dör ytterligare en kvinna, en person som man inte vet namnet på. Det är en äldre kvinna som Margaret Hare bjuder in till huset. Och samtidigt de här kropparna säljs då till Robert Knox, och senare kommer Burke säga att Dr. Knox approved of its being so fresh, but he did not ask any questions. Så det är väl just det som du säger typ, att det, han är ju glad att de är, alltså att de inte har börjat förmultna helt enkelt. Och det finns ju en del anledning att ställa frågor, eftersom så här, de här kropparna har ju inte varit begravda.
Nej.
Alltså de är ju liksom väldigt nya. Men han är så sugen på anatomi. Du vet hur det är.
Du han som tror är så att vetlig, han ska få Nobelpriset.
Vad sa du?
Han tror att han ska få Nobelpriset.
Nu jävlar, nu kör vi. Okej.
Okay. Jag skämt, det var ett skämt. För jag tror inte Nobelpriset fanns då.
Det var ett skämt. Ni behöver inte.
Ni behöver inte, det var bara på skoj. Så.
Så. Tidigt i april 1828 träffar Burke två kvinnor. Mary Patterson, eller Mary Mitchell som hon också verkar heta, och Janet Brown. Och de inleder en sån jävla superkväll tillsammans. Och efter en lång kväll på tavernan där man köpt med sig sprit från liksom pubben, så hamnar de hemma hos Burkes bror Konstantin. Och till slut, alltså, det här är hur lång den här superkvällen är. Den pågår så länge att Konstantin går till jobbet.
Ångest.
Men de fortsätter liksom festa på då. Janet försvinner efter ett tag och Margaret, Burkes fru, kommer typ dit. Nej. Helen, Burkes fru, Margaret är Hares fru, kommer dit och hon typ blir så arg och tror att han har legat med dem, vilket inte verkar riktigt som att han har gjort, utan det verkar framförallt vara supande som pågår liksom. Men det uppstår någon liksom något debacle där och Janet försvinner, men Mary har då somnat så här, sittandes vid köksbordet. Och Helen försvinner därifrån och Burke ringer till Hare som kommer dit, och det gör också båda deras fruar. Men fruarna är inte inne i rummet när de mördar Mary med hjälp av sitt liksom vanliga modus operandi.
Men för Burke, fruarna vet inte om vad de gör.
Jag tror absolut att de vet om vad som händer. Jag tror inte att de är delaktiga.
Nej.
Nej, alltså jag tror att de är med och typ så här fixar offer, och jag tror att de är med och det finns ganska många ögonblick när de är liksom så här i rummet bredvid typ. Mm. Och uppenbarligen får de ju pengar. Mm. Men jag tror inte att de har varit med i liksom de fysiska handlingarna typ.
Nej.
Och Janet får då, alltså hon börjar liksom så här leta efter sin kompis typ. Men då får hon höra att Mary har lämnat stan och åkt till Glasgow med typ en handelsman tror jag. Mm. Det är ett problem med just det här mordet för den här duon, för att flera assistenter till Robert Knox är så här, fan jag känner typ igen henne. Mm-hmm. Och det är för att hon är sexarbetare och man trodde att de har typ stött på då henne i hennes yrke liksom.
Mm.
Så att de är liksom så här, det här, det verkar lite konstigt typ. Men professorn själv då tycker att det här är en toppen kropp. Alltså han är så himla nöjd med den här kroppen. Mm. Så han lägger in Marys kropp i whisky i 3 månader innan han sen obducerar den.
Att whisky var så bra. Jag menar att det var en sån bra konserveringsvätska. Det hade jag inte trott.
Jag tänker att de tog det de hade mest av. Okej, okay. Sen så kommer de då mörda en kvinna som heter Mrs. Halden, och typ några veckor senare så mördar de också Mrs. Haldens dotter när hon är i stan för att leta efter sin mamma.
Nej.
Sen mördar de en äldre kvinna som heter Effie, sen mördar de en kvinna som jag inte hittat någon namn på, som en av dem får syn på när hon så här bråkar med polisen.
Mm.
Och då typ låtsas den personen, eller om det är Burke tror jag det är, låtsas typ känna henne och typ kommer fram och är så här, ja det är lugnt konstapeln, jag tar hand om henne. Och typ att kvinnan så här, tror att hon har blivit typ räddad från att ha blivit gripen, men istället så då tar han med sig henne hem och så mördar de henne.
Usch.
Och sen mördar de också en gammal kvinna och hennes barnbarn, en döv pojke. Sen blir Burke och Hare lite ovänner.
Mm-hmm.
Det verkar nämligen som att Hare har mördat en kvinna på egen hand.
Jaså?
Det är upprörande när ens kompis gör grejer utan henne.
Ja. Alltså,
jag tror att typ att Burke åker iväg någon sväng och sen han kommer tillbaka och så typ Hare på sig nya kläder. Fan.
Men vadå, för att han har köpt nya kläder eller för att han har
för att han har mördat någon och sen köpt nya kläder för pengarna.
Nej, jag menar det. Det är det jag menar. Okej.
Okay. Mm. Han verkar inte ha de mördar ju ganska många typ äldre kvinnor.
Hemskt.
Och det gör då att de flyttar isär. Jag tror att det är så att de har bott tillsammans fram till den här tiden. Mm-hmm. Men här flyttar de då isär och flyttar typ 2 gator bort. Burke och hans fru in i något annat sånt lodging house liksom, som jag tror ägs av Burkes kusin typ. Men snart är de tillbaka, bästa av vänner och mördarduo, och de mördar då en kvinna som heter Mrs. Hostler som jobbar som tvätterska, och sen ett par veckor senare så mördar de en av Helen McDougals släktingar, Anne, som alltså är och hälsar på Helen i Edinburgh.
Men vad sjukt.
Och alltså det här är ju som sagt, jag tror verkligen att de har varit delaktiga. Jag har jättesvårt att se bara, du mördade min kusin igår typ, men jag märkte inte det. Det känns liksom unlikely. Nästa offer blir lite så början på slutet för de här. Han heter James Wilson eller Jamie, och han är 18 år och han är liksom så här, han är lite välkänd i Edinburgh för att han har både kognitiva och fysiska funktionsnedsättningar och haltar väldigt tydligt på ena benet typ. Och det är för att han har problem med sin fot och han är hemlös och tigger då för att liksom överleva. Och han är en sån person som man är typ van att se på stan. Han ska vara jättesnäll. Jag får en känsla av att andra inte kanske är lika snälla eftersom det finns liksom öknamn om honom och sådär. Så att han har ju på ett jättetufft liv liksom. Också bara 18, så himla ung. Han lockas då till Hairhuset med löften om alkohol, och det är typ det de gör med alla. Alltså de super typ ner alla. Det är verkligen, det börjar ofta med att de typ festar med sina offer tills de är tillräckligt fulla och sen attackerar de dem liksom. Men så han kommer dit och de börjar bjuda honom på whisky, men han gillar typ inte whisky så mycket. Så att
hear me both.
Vad säger du?
Hear me both.
Verkligen.
Jag tycker att det är bäst för att lägga in kroppar, som jag brukar säga. Jag brukar konservera grönsaker i det, sån inläggningsvätska.
Mm. Rättika och annat.
Whiskyinlagd gurka.
Kul, det låter som något som kommer snart.
Ja, precis. Ni vet vad ni hörde det först.
Snart hos en man med skinnförkläde.
Verkligen.
Okej, men, ja, men så han kommer i alla fall dit. Han dricker inte så mycket och dessutom är han väldigt liksom stark. Så när de väl attackerar honom så gör han väldigt mycket motstånd. Liksom. Men grejen är att det är två mot en och dessutom så har Margaret låst dörren till rummet där de attackerar honom. Så att snart så liksom kan han inte kämpa mer.
Nej.
Och när de tar James kropp till Robert Knox så känner flera av hans assistenter och lever igen honom. Mm. Och är så här, men det här är ju Jamie liksom. Vad är det som händer typ? Och sättet som Robert hanterar det är att han typ vägrar kännas vid det. Och sen så styckar han då James kropp för att då ingen ska kunna känna igen hans typ fot som var skadad.
Men gud.
Ja, jag vet. Det är verkligen puh. Sitt sista och största misstag begår de i oktober 1828. De blir då sugna på att mörda en kvinna som heter Marjorie Campbell Doherty. Hon är på besök från Irland. Och det är Burke som träffar henne. Och genom att säga så, han bara att hans typ mamma, han är också, de är också irländare liksom. Han säger att hans mamma också heter Doherty. Och att de är från typ samma område, så de kanske typ är släkt. Och liksom på de grunderna bjuder han in henne hem då till det här huset där han bor nu med Helen. Så de är inte hemma hos Hare, utan de tar henne till det här huset där han har flyttat, han och Helen har flyttat till när de har flyttat från Hare. Och problemet är då att det finns redan två stycken hyresgäster i det här huset. En man och en kvinna som har liksom hyrt något rum typ. Och de säger då till de här, de bara, våran släkting har kommit på besök och vi kommer typ ha en jävla hel kväll med henne, du vet. Du känner, du har säkert hört talas om oss. Vi gillar ju supa ganska mycket.
It's us, the party team.
The party crew. men så de bestämmer då att eller de är så här, så vill ni kanske flytta till Hare's lodging house istället. Vi kan typ betala för det. Mm. Och de bara, okej, ja men det kan vi göra liksom.
Mm.
Så de flyttar över dit. Men på natten, eller framåt kvällen, så har de glömt någon grej, så att de går tillbaka och ska typ hämta det. Och då ser de så här, alla fyra typ sitta och festa och supa och typ sjunga med Marjorie.
Mm-hmm.
Och framåt natten då, efter som sagt att de har liksom verkligen så här haft en rowdy festkväll med henne, så mördar de henne på sitt sedvanliga sätt.
Mm.
Och dagen efter så kommer de här två hyresgästerna tillbaka. De har glömt ännu fler saker.
Skriv en packlista som vanliga människor.
Verkligen. Det är väldigt, väldigt bra att de är så glömska.
Ja. I det här fallet så var det positivt.
Det var det. Mm. För att de blir misstänksamma när Burke inte tillåter dem att gå in i ett av rummen. Alltså jag tror att det är typ det rummet där de har bott.
Mm.
Att de bara så här, han bara, nej men ni får tyvärr inte gå in där. De bara, fast det är där våra grejer är typ. Så vad menar ni liksom? Mm-hmm. Så framåt kvällen när de är ensamma i huset så tar de sig då in i det här rummet och där hittar de Marjories kropp.
Ah.
Och larmar polisen. Och totalt har då Burke och Hare mördat 16 personer.
Jäklar.
Och snart sitter både två och även Margaret och Helen häktade.
Mm. Bra.
Men polisen är då oroliga för att
justice will prevail.
Ja,
jag säger bara det.
Äntligen, fast typ också inte, för att det kommer komma en irriterande twist nu. För att polisen är väldigt orolig att de inte ska kunna sätta dit mördarna, vilket jag inte bara, ni hittar en kropp i deras hus typ.
Mm.
Men de bestämmer sig då för att gå en liten speciell väg framåt till rättvisa. De bestämmer sig för att de ska erbjuda en av dem en deal, alltså en av Burke eller Hare ska få en så här, den här dealen. Om han vittnar mot sin kumpan så går han rakt av fri.
Nej.
Och Hare råkar vara snabbast på att acceptera. Så han kommer då att erkänna allt och vittna mot Burke.
Snitches get stitches, Hare.
Nej, inte det här fallet. Snitches get a full life, typ. Det är så konstigt. Så på julafton 1828 inleds rättegången mot William Burke, och han åtalas då för morden på Marjorie Campbell Doherty, Mary Patterson och James Wilson. Och Helen åtalas då för mordet på Marjorie, eftersom de här två hyresgästerna har ju ändå sett dem liksom vara med Marjorie samma kväll som hon mördades typ. Men Hares fru Margaret åtalas inte, eftersom Hare då inte, du vet ju den här grejen att man inte behöver vittna mot sin egen
just det.
Spouse. Så att de har ju ingen vittnen mot henne. Så hon kommer inte ens åklagas.
Okej.
Så det är bara...
De drog verkligen den långa stråt i den här historien.
Alltså ja, 100%. Helen kommer inte att dömas. Hon får domen not proven.
Mm-hmm.
Vilket typ, på ett sätt tänker det är ganska bra. Va? Det är väl inte en bra dom. Men det, för det vi säger är typ så här. Vi säger inte att du är oskyldig. Vi säger bara att vi inte lyckats bevisa det.
Ja, nej, precis.
Vilket ju är... problematiskt ur ett rättsperspektiv, men typ lite tillfredsställande. Alltså om man jämför med du är frikänd. Förstår du vad jag menar?
Jo, ja, jag fattar.
Det var inte helt tydligt. Jag ber om
ursäkt. Okej, jag fattar vad du menar. Det var lite tillfredsställande för oss, men också för henne, för hon var ju skyldig.
Ja, nej, alltså det var mest tillfredsställande för henne. Det får vi ändå.
Men du tyckte ändå det var lite tillfredsställande för oss också, för att hon inte bara blev frikänd.
Jag säger bara att, typ, att det kändes lite vilsamt att det fanns en till.
Nej, men jag ville bara förstå. Klara.
Tack. Ja, det var så jag menade. Och nu när du upprepar det så vet jag inte ens om jag höll med mig själv. Oh well. Men William Burke, som alltså är den enda personen som kommer dömas för att ha begått de här morden, där 16 personer har dött. Han döms till hängning med en ironisk side order av offentlig obduktion. Han hängs framför... verkligen. Jag vet inte om de var ironiska. Det var mest bara att jag... Oh, the irony. Han hängs framför över 25 000 personer den 28 januari 1829. Det var typ
hela Skottlands befolkning på 1800-talet.
Alltså rakt av, verkligen. Och innan hans kropp obduceras ställs den ut för allmän beskådan.
Okay.
Sen obducerar man, och efter det så gör man massa typ skit med den. Bland annat gör man en anteckningsbok, alltså en läderinbunden anteckningsbok av hans skinn. Och det verkar typ som att olika
klippet jag skickade till dig med den boken som man kunde göra själv. Man gjorde, kommer ihåg när man gjorde
hemma med papper. Den DIY-boken. Det var typ det var så fast med bok. Hud. Det var inte bra.
Fy fan, verkligen.
Typ att det verkar som att så här, olika studenter typ tog lite olika souvenirer från honom. Hans skelett är fortfarande utställt på Surgeons Hall i Edinburgh.
Jaha, oj.
Margaret tog sig till Irland. Helen till Australien. Vad som hände med William Hare vet man inte.
Nej. Spännande.
Han verkar ha drivits ut ur alla skotska städer han kommit till av en angry mob. Till slut har han fått rekommendationen gå mot gränsen. Gå mot den engelska gränsen.
Så jag blev precis jätterädd för att jag hade bett att Oscar komma in med min laddare, och när han väl kom in så var det som att det var en mördare som kom.
Du blev också rädd som en bebis. Alltså du vet när en bebis blir alldeles skakig sådär.
Eller som en sån katt som ser en gurka. Tack
Oscar. Verkligen så. Det var helt enkelt en värdig reaktion.
Han får tipset av den här arga mobben att gå mot England.
Ja, alltså någon vänlig person ur den arga mobben.
Ja, exakt. Inte de
så han börjar liksom vandra, och det man tror är att han har tagit sig till London. Jag läste någonstans, och det här tyckte jag var lite roligt, att han där levde som en citat blind beggar. Men jag har inte läst någonstans att han var blind.
Nej, okej. Okay. Men man vet ju såna
att han vet du vad? Du vet i Robin Hood.
Ja.
Då är han en blind beggar. Så tänker jag då.
Det var så han var, ja.
Robert Knox, som ju ändå fick de här liksom kropparna ifrågasätta vid ett flertal olika tillfällen och valde att ignorera dem helt och hållet, och även valde att ignorera det faktum att ingen av de här kropparna fick, det var 16 personer under ganska kort tid. Ingen verkar ha varit begraven. Han får inga juridiska konsekvenser överhuvudtaget.
Det är ju sjukt.
Det är sinnessjukt. Men han verkar typ ha tvingats att lämna stan han med. Så att han flyttar typ också till London, där han säkert lever ett toppenliv.
Jag saknar typ det straffet lite, när man är så statsförvisad.
Vem hade du varit först att statsförvisa?
kan ni tyvärr inte säga det här i podden. Nej, men jag menar, alltså, jag vet inte, det bara känns som ett sånt, typ man får knyta en liten sån här påse på en pinna så får man vandra ut ur stan.
Hur kul, typ så, du vet, direkt efter att Paolo Roberto hade gjort sin sån intervju för TV4 så bara, den avslutas med att han knyter en påse på en pinne.
Då får han vandra.
Och vandrar mot Eskilstuna.
Stackars Eskilstuna.
De bara, we don't want you.
Oh, gud.
Han får vandra till, typ, han får vandra över bron över till Danmark. Där kommer de vara lugna med dig.
Okay.
Hur som helst, det var då Burke and Hare, och jag har läst Historic UK, The Story of Burke and Hare av Ben Johnson. Burkeandhare.com. 5 creepy facts about Burke and Hare you might not know på Edinburgh Live av Neil Poran. Jag har sett YouTube-klippet Burke and Hare, The Anatomy Murders av Biographics, samt läst en otroligt bra Wikipedia-artikel som alltså har referenser till typ, alltså alla, för jag gillar att gå in på Wikipedia och sen klicka mig ut bland referenserna för att läsa mer.
Jag vet,
allting underbart. Var typ böcker och liksom uppsatser. Alltså det var en väldigt, väldigt bra grund. Så att det var det.
Tack snälla, det var väldigt intressant.
Tack för att du var med mig.
Jag är alltid med dig. Okej, okay, så idag så ska jag berätta om ett fall som har varit olöst i 33 år, men som precis här under hösten 2020 kom till ett skede där det ser ut som att man troligtvis har löst det.
Åh, jävlar.
Så man kan säga att det är liksom, det är typ mitt nya typ av favoritfall som är då Cold Case Gone Warm. Yep. Men det är fortfarande inte helt avslutat, ska jag säga. Men jag kunde inte hålla mig. Så jag gjorde det liksom.
Spännande.
Jag hoppas att det är okej.
Okay. Ja.
Så idag ska vi bege oss till vårt kära grannland i öst. Och lite mer specifikt en sån färja som trafikerar havet mellan oss och Finland.
Nej. Oj, jävlar.
Och vi har väl alla åkt på en färja. Äta lite buffé, dricka vin på tapp, titta på vuxna som dansar vuxentryckare. Du vet,
lite karaoke. Lite karaoke.
Alltså jag kommer ihåg, jag och min syster, vi bjöd pappa på Silja Line när han fyllde 70.
Det här har du berättat om innan.
Alltså det, har jag berättat det?
Jag vet inte om det är podden, men det är så alltså, mysigt att ni gjorde det.
Det var väldigt kul. Men då, det som jag tyckte var typ roligast på hela resan var att titta på alla vuxna som dansade, du vet, sån snabb tryckare. Vet du vad jag menar?
Ja, 100%.
Det är väldigt intressant. Det känns som det är väldigt stort på såna färger.
Det var ju första resan som jag och Marcus gjorde tillsammans. MS Cinderella.
Nu rev jag ut dig ur mina öron. Men jag minns det. I remember it all.
Ja, bra. Tack.
Okej, det är högsommar 1987. Datumet är 28 juli och Viking Sally kryssar med 1400 passagerare ombord mellan Stockholm och Åbo. Tidigt på morgonen då, den 28 juli, landar en helikopter ombord på färjan. Och ombord sitter en yträddare som har ett riktigt starkt namn. Han heter Heikki Maskulin.
Japp.
Ändå bra namn. Ja. Japp. Och Heikki och hans gäng har blivit utkallade till Viking Sally för att kapten har kallat på sjukhustransport. Och det verkar typ inte vara helt ovanligt, för att man vet ju typ att det inte alltid går så här helt lugnt ombord på såna här färger. Det är typ mycket fylla och mycket slagsmål och sånt där.
Yep.
Så när Heikki och hans helikoptergäng landar på färjan så möts de däremot inte av det som de brukar mötas av, utan personalen ombord på Viking Sally möter dem med två personer, en man och en kvinna som är helt blodiga. De lever båda två men verkar vara ordentligt skadade. De ser också att alltså, typ precis vid helikopterplattan där de landar är den platsen där är helt nedblodad. Och de har spärrat av liksom. Så att det är inte bara your average fylleslagsmål. Så de lastar in mannen och kvinnan i helikoptern och lyfter mot Åbo och vård på sjukhus, eller de ska liksom tas till sjukhuset för att vårdas där. Mannen och kvinnan som har som de här, den här mannen och kvinnan, de är varken svenskar eller finnar, utan de är tyskar. Och de är de har en relation med varandra, och de var ombord Viking Sally med ytterligare en vän. Och kvinnan heter Bettina Taxi, och hon var 22 år gammal, och mannen heter Claes Kjelke, och han var 20 år gammal. Och deras vän, ja, väldigt unga. Och deras vän då som var med på resan hette Thomas Schmidt. Så de flyger i alla fall iväg till sjukhuset i ilfart. Men Viking Sally tuffar då på. Och när jag skrev det här, alltså, tänkte jag typ att det känns som att sådana färger står stilla. Du vet, de är så stora. Så att, så jag var tvungen att kolla. De står inte stilla. De kör typ i 40 km i timmen. Men jag tänker att det är en illusion för att det är så stort.
Kul att du ändå klargjorde att de inte står stilla.
Man kan ju också undra, för tar det verkligen typ så här 16 timmar att köra mellan Finland och Sverige?
Om man kör i hastigheten av en moped, ja.
Sant. Och så tänkte jag också på när jag var, alltså där jag bodde, när jag bodde hemma, så bodde vi nära vattnet, och varje kväll när vi åt middag så åkte MS Amorella förbi prick 2020. Alltså man kunde säga ställa klockan efter att Amorella kom varje kväll.
Vinkar
och
du då?
Varje kväll så, nej men alltså varje kväll sa min mamma så här: Amorella. Det är typ ett av mina starkaste minnen från där. Ja, den tiden.
Din fina mamma.
Nåväl, de har flygit iväg i ilfart till sjukhuset, och Bettina och Claes har blivit brutalt misshandlade med något tillhygge, och de har båda två väldigt allvarliga skador på huvudet. När de kommer fram till Åbo så avlider Claes alltså väldigt snabbt efter det. Bettina däremot får vård, och hon kommer så småningom bli ett typ så gott som återställd, men hon har inga minnen från kvällen. Så de kommer till Åbo, och med vändande helikopter så kommer då en tekniker och poliser tillbaka till Viking Sally. Och Viking Sally puttrar på, för då de ska då börja undersöka brottsplatsen och börja förhöra folk ombord och sådär. Och 3 timmar efter att helikoptern har lämnat första gången så lägger färjan Viking Sally till i Åbos färjehamn. Och då är klockan typ 8 på morgonen. I hamnen så väntar då ännu flera poliser, och de är redo att förhöra alla passagerare ombord. Och Thomas då, som Thomas Schmidt som var deras vän som var med på resan, han är då såklart liksom högintressant för polisen. Thomas berättar att han och Claes har varit kompisar länge, och de jobbar ihop och sådär. Och att de två tillsammans med Bettina, som var då Claes flickvän, har i ett spur of the moment bestämt sig för att de ska åka norrut. Så de har först tagit sig då från Tyskland upp till Stockholm, där de har tillbringat en natt, och sen så har de då tagit sig ombord Viking Sally för att köra till Åbo, eller åka till Åbo. Och en av anledningarna till att de befann sig ombord var för att de skulle besöka rockfestivalen Ruis Rock. Och deras plan var att efter att de hade varit i Åbo skulle de ta sig vidare till finska Lappland och sen över till Norge och sådär. Så de är liksom ute på en liten typ sommarresa bara i Skandinavien. Så. Eller i Norden.
Det gör mig så ledsen att det känns som en sån fri och typ ungdomlig resa. Att man är så här, vi alltså, är 20 år gamla, vi drar.
Vi drar.
Och sen händer något så himla, himla hemskt.
Det är väldigt sorgligt. Så Thomas berättar då att de hade inte hytter ombord, utan att de hade någonting som kallas för däckplatser. Och så berättar han då att under kvällen så har Bettina och Claes, de har typ så här, de verkar vara mycket mer utåtriktade än vad Thomas är. Så de har typ, du vet, knutit massa olika bekantskaper ombord och så här, haft jättekul. Och sen så har, och Thomas har då dragit sig undan lite tidigare och hittat en plats inomhus för att sova, eller inuti färjan. Han berättar då att när de ska gå och lägga sig och sova så har de kommit och hämtat sina sovsäckar, och sen så har de gått ut och lagt sig på en plats de har hittat då i närheten av helikopterplattan på däck, alltså högsta däcket. Så där har de lagt sig för att sova, och Thomas då, han bara, du vet, vill ge dem lite privacy, och man vill ju typ inte vara den som hänger på alltid tredje jular. Så han ligger då kvar inomhus och sover och vaktar typ deras ryggsäckar och sånt Några timmar senare, alltså efter att Thomas, eller efter att Claes och Bettina gått och lagt sig, så är det några danska ungdomar som går ut på däck. Och de ser något röra på sig i närheten av helikopterplattan där då Bettina och Claes ligger och sover. Och först så tror de att det är några människor som är packade, så de är lite så här, du vet, typ, som man är, att man, du vet, de typ garvar och tror inte att det är någonting. Men sen så efter ett tag så ser de att det är liksom någonting annat, så de går närmare och då så ser de att det är två svårt skadade, blodiga människor som liksom försöker ta sig därifrån. Så någon eller några personer i det här danska gänget typ springer ner då till informationsdisken på Viking Sally, som då sedan ringer polisen och så skickar oss Heike och hela gänget dit. Så. Och medan de väntar på sjukhustransporten ombord så tas Bettina och Claes till sjukstugan. Men alltså, jag tänker att eller de, där kan de ju inte få någon hjälp för det är ju jätteomfattande skador och de här alltså sjukvårdspersonalen är ju såklart utbildad, liksom är ju helt vanliga så, men är väl inte, har väl inte utrustningen eller ja. Så att, där kan de egentligen inte göra någonting, men de blir flyttade till sjukstugan i väntan på den här sjukhustransporten. Så att polisen då börjar förhöra folk och du vet så här, men det finns inga vittnen som har sett vad som har hänt med Bettina och Claes, så det är ett mysterium vad som har hänt med dem.
Och det var ett ganska stort glapp också då.
Ja, alltså man vet ju inte, klockan 5 blir de ungefär blir de hämtade av sjukhustransporten. Ja. Och de har väl hittats typ
någon liten stund innan det.
En liten stund innan och så här. Jag har inte exakt hela tidslinjen.
Usch.
Men det finns inga vittnen. Och även om polisen liksom ganska snabbt får några misstänkta så vet de ju såklart inte vem som har mördat paret och de inser snabbt att de kan inte hålla kvar alla på båten och förhöra dem och sådär. Men det de ser till att göra är att de filmar alla passagerare när de lämnar planen. Eller fartygen.
Mm.
Ja. Så att, för de har då lärt sig av misstag tidigare, vet, när det hänt saker ombord på färjor. Så har, typ, de bara, vi måste i alla fall säkerställa att vi vet
vilka som har varit där.
Vilka som har varit där. Och de få misstänkta som polisen ändå hade visade sig ganska snabbt liksom inte ha någonting med överfallet och mordet att göra. En av de misstänkta var en engelsman som hade varit ombord och han blev misstänkt för att han hade så här blodiga kläder. Och han fick sitta häktad i Finland under 2 veckor och han var bara så här, nej men alltså jag har ingenting med det här att göra. Men i 2 veckor var den längsta häktningsperioden som de då kunde hålla honom och det gör de och det visade sig sen då att blodet på hans kläder tillhör honom själv liksom, som han har sagt att det gjorde. Han har blödit näsblod. Och jag vet inte om det var typ ett fall eller om det var slagsmål eller någonting, men han har hela tiden sagt bara så här, gud det kommer från mig så här, det, ja, och det visade sig också stämma. Utredningen blir väldigt stor och det är så här, väldigt många som blir involverade och åländsk polis som då, eftersom det skedde på åländskt vatten så är det åländska polisen som får fallet, men de får hjälp av fastlandspolisen. Och polisen landar snabbt i teorin att överfallet har utförts helt random utan något egentligt motiv. Men som med alla utredningar som liksom utfördes då 33 år sedan så har de ju då inte samma tekniska möjligheter som vi har idag. Så liksom, de få typ fysiska bevisen, det verkar typ inte finnas några fysiska bevis, men du vet, det är så här, det polisen har att gå på är förhör med folk och förhör och vittnesmål och det är som sagt ingen som har sett just det här. Många kommer ihåg dem och du vet sådär, men det är ingen som vet vad som har hänt.
Men kan de inte ha filmer?
Nej, jag vet. Det är jättekonstigt. Och tydligen så kunde man resa liksom, mycket mera liksom, inkognito på de här färgerna förr. Det fanns inte liksom, fullständiga passagerarlister och du vet sådär. Alltså, man vet inte exakt vilka som har befunnit sig ombord heller.
Shit.
Liksom, namnmässigt. Sådär. Så polisen de jobbar på, de har lite olika leads under de kommande åren. Bland annat hitta 2 fiskare, en sopsäck med kläder som ligger på en öde ö i färjans rutt. Och kläderna har initialerna HK. Och enligt polisen så fanns det då tekniska indicier på de här kläderna som liksom tydde på att de någon gång har befunnit sig ombord Viking Sally.
Okej.
Men det spåret leder ingenstans. Och till slut så har polisen ingenting att gå på. Fallet blir då ännu mer vilande och rubriceras som dråp och dråpförsök. Den brottsrubriceringen kommer senare att ändras till mord och mordförsök. Och jag vet inte varför det gör det egentligen. Och jag vet inte heller vad det, för att dråp och dråpförsök, eller då hade det här fallet preskriberats 2007.
Just det.
Och jag vet inte om det var därför man ändrade brottsrubriceringen och sådär. Det är lite oklart. Mm. Men nu klassas det i alla fall då som mord och mordförsök. Men det händer ingenting sådär. Men 29 år senare, 2016, så stöter polisen på någonting. Och det här är störigt, för man får inte reda på vad. De är helt förtegna med vad det är som gör att de då... Eller liksom utredningen får ny fart. Och man då vet inte vad det är polisen har fått nys på. Och nu då under slutet av 2020 så går polisen ut med att de har löst fallet.
Nej.
Mm. Däremot så verkar det som att de har löst fallet endast med indicier och inga liksom fysiska Va? Bevis. Ja.
Vad sjukt! Alltså för alla sådana som man tänker så här, nu är det något som har löst jättelångt senare, då tänker man så här, okej, okay, de har hittat typ DNA. Exakt.
Ja. Nej, det verkar mest vara indicier. Och det är en dansk man som är född 1969 som är misstänkt för mordet, och han väntar på rättegång. Han sitter inte häktad och sådär, och han nekar att han har någonting med det att göra. Men det kommer inledas en rättegång nu här någon gång under 2021 mot den här mannen.
Jävlar.
Experter då som har uttalat sig tror däremot inte att det är särskilt troligt att det kommer bli en fällande dom, just eftersom det då inte verkar finnas några fysiska bevis. Och det fanns inga vittnesmål som, alltså,
nej,
så här långt efter så är nog inte det ett helt vattentätt liksom vittnesmål. Men vi får väl se vad som händer. Och några tekniska liksom fysiska bevis kommer man absolut inte heller kunna hitta för Viking Sally, eller som fartyget senare skulle komma att heta, och som man kanske känner till färgen som, nämligen Estonia.
Nej.
Ligger som vi vet tyvärr på havets botten.
Åh, jävlar. Mm.
För det är så sjukt. Så den här färjan då, fartyget Viking Sally, döptes några år sedan. Den såldes väl
till Estland,
ja. Och
ja,
vi vet ju alla vad som hände med Estonia. Liksom.
Oh, fan, vad sjukt.
Så att, ja, det här är ju verkligen ett sånt fall som jag egentligen inte tycker om, men som jag ändå tycker om. För att jag vet inte vad som har hänt, men det känns ändå som att vi kanske kommer få reda på det när rättegången inleds. Så jag tänker att när det händer så uppdaterar vi.
Men det är ju så intressant att veta, alltså tänka kring vad det kan vara för bevis. Eller du vet, vad de har hittat.
Ja, jättekonstigt. Alltså verkligen jättekonstigt. Och just för att de går ut och säger att de har löst fallet.
Ja.
Ja. Det, att det liksom är så, eller att de är typ så här, we can consider it solved, typ så.
Wow.
Mm.
Jävlar, vad sjukt. Och tänk vad länge de familjerna har liksom behövt vänta på.
Mm. Så hemskt. Väldigt sorgligt.
Det är skakat.
Och väldigt fascinerande. Jag har då läst flera artiklar på Svenska Yle. Och de heter då Brutalt mord på färja, nära lösning efter 33 år. Skriven av Peter Petrelius. Och sen en annan artikel som heter Studentparet låg och sov under bar himmel då den brutala attacken fick sin början. Polisen i Åbo, det 33 år gamla mordet på Sverigebåten är nu löst, skriven av Thomas Rimpilainen för Yle Utisets och översatt av Lina Frisk för Svenska Yle. Och en artikel som heter En person åtalad för mordet på Viking Sally på 1980-talet, skriven av Nora Engström, och en annan artikel som heter I fallet Viking Sally kan nya tekniska bevis vara avgörande. Preskriptionskriden kan orsaka problem, skriven av David Faggerud. Men som den här sista då artikeln indikerat att det var nya tekniska bevis.
Det
jag
var inte
ingenting om det. Nej. Alltså det, men vi får helt enkelt se hur den, det tar sig, vad det tar för turns.
Jävlar alltså. Mm. Det var riktigt
så start, eller hur?
Ja. Mm. Jag har aldrig talat om det.
Nej, och jag fick faktiskt tips från en vän och kollega om det här. Så att jag kan tacka honom här i podden.
Ja, verkligen. Mm. Wow, gud. Jag känner mig liksom matt.
Ja, man gör ju det.
Tack för det.
I livet generellt.
I livet generellt. Okej, tack.
Då tackar vi för den här veckan.
Och tack, ja, exakt. Tack till er som har lyssnat.
Vi kan väl uppmana alla att gå med i vår Facebookgrupp som heter Mord mot mord podcast. Vi kan väl uppmana er att önska spännande, lite, inte de här mest uppenbara fallen på våra Instagram som heter Karin Londre och Sandell Anna.
Och väl gärna ändå, alltså man har ju inget emot ett nordiskt fall. För vi har ändå så, alltså man har så dålig koll på grannländerna liksom.
Verkligen, verkligen. Och så kan vi väl också göra en liten shoutout nu här. Börja året, köp en ny kaffemugg nu när du ska börja jobba med lite cool design. Alltså i vår i vår podd står butik.
Exakt, poddstore.se, och så klickar ni er in till oss där och hittar lite härlig merch. Vi kommer behöva kaffe.
Det kommer behövas. 2021, we're coming for you.
Ja. Okej.
Okej.
Hej då.
Hej då.